alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lea käringar ifrån?
Hej Ann!
Hej Anna-Karl!
Det är söndag och vi sitter här.
Ja, här sitter vi beredda att tala och att upplysa folk om ditt och datt.
Ja, vi är så glada för att en del skriver till oss med lite inspel, ja. Förslag på ämnen, frågor, allehanda reflektioner. Mm. Gör gärna det. Vi har ju en sida på Facebook, Söndagsskolan. Vi finns också på Instagram. På dessa sidor står också vår mejladress om ni vill skriva via andra kanaler.
Precis, så är det.
Ska vi kasta oss in över vår viktigaste punkt kanske, nämligen veckans irritation?
Veckans irritation? Ja, det tycker vi ska göra.
Säg.
Det finns en tråd om oss på Flashback.
Irriterar du dig på den?
Nej, det tycker jag är bra. Alla ni som lyssnar kan gärna gå in och skriva i olika saker om oss på Flashback så att det blir
gärna positivt.
Ja, fast inte i de andra, för det finns en jättelång tråd på mig som har funnits, jag vet inte, i 15 år. Och den är fruktansvärd. Den är fasansfull att läsa. Jag har förbjudit mina barn att läsa den. Mm. Men det finns en ny tråd som handlar om söndagsskolan. Och det är ju trevligt att folk är intresserade. Men då är det en person som anmärker på skånskan.
Var bor den här personen? För jag vill gärna
inte
ta
Skåne,
kontakt.
Men jag ska försöka, jag ska göra allt jag kan med mina enorma skills som datatekniker. Vilket alla vet att jag inte är. För att dekonstruera denna falska profil.
Ja.
Nej, men jag retar mig faktiskt på folk som retar sig på dialekter.
Mm.
Jag gillar dialekter.
Det tycker jag ger krydda och det ger karaktär till den som klarar av att tala och uppbära en dialekt. Oberoende av om man bor kvar där dialekten talas brett eller om man då, som jag flyttade till Göteborg för mer än 20 år sedan. Men jag har värnat och vaktat mitt...
mitt
adelsmärke som jag brukar kalla min skånska.
Ja, men det är så jag säger också.
Jag tänker inte göra av med den om jag så flyttar upp till Norrbotten.
Detta ädla tungomål som är skånska. Jag tycker det är underbart och fint att man kan höra var en människa kommer ifrån. Jag tycker det är supertråkigt med människor som flyttar och liksom slätar ut sin dialekt. Men skånskan är nog speciellt seg, tror jag. Den är svår att bli av med.
Ja.
Den blir,
men någon mer modifierar man den. Det måste jag erkänna att jag har gjort också. För att jag vet att när jag flyttade till Göteborg så var det vissa ordvändningar, särskilt med bokstaven U, som alltid missförstods.
Ja, nu är det ju så att Anna-Karin kommer från Helsingborgstrakten. Ja. Mm. Jag kommer från Malmö. Mm. Och finsmakarna hör ju att det är mycket stor skillnad på våra dialekter. Mm. För jag talar malmitiska och du talar mer Helsingborgsdialekt.
Ja.
Och det som utmärker Helsingborgsdialekten, det är ju att ni gärna säger y istället för u.
Ja, vi flyter ihop.
När kommer bussen?
När går bussen, ja precis.
Jo. Så ser ni. Men jag tycker det är underbart, jag älskar det. Ja. Så sluta reta er på dialekter. Nu ska jag, för jag istället reta mig på att ni retar. Omfamna detta, omfamna mångfalden även när det gäller dialekter.
Och bär era dialekter med stolthet.
Ja, det tycker jag, absolut. Ja. Vad har du irriterat dig på?
Jo, alltså när man ska köpa till exempel ögonskugga. Jag brukar ögonskugga. Då är det ju alltid svårt att hitta rätt nyans som passar med ens ögon och som man framförallt kan hantera och få till rätt komposition. Om man då lyckas hitta den här rätta nyansen, då ingår den ofta i någon slags uppsättning med nio andra ögonskuggor.
Exakt.
Och så brukar man snabbt slut på den där som är den optimala ögonskuggan. Det går aldrig att köpa bara den.
Nej,
utan jag måste köpa
inte.
9 till 8 förutom den som passar på mina ögon.
Ja, men så är jag också. Jag använder jag har haft samma bruna nyans på mina ögonlock i ett decennium ungefär.
Mm.
Och den nyansen försvinner då och då så får jag leta upp samma nyans i något annat märke. Ja. Men aldrig att jag kan köpa en bok med liksom den här bruna. Och då måste jag köpa just nu så har jag en med, det är den bruna och så är det 5 övriga som jag aldrig använder. Och den är nästan slut nu. Det är samma sak. Måste jag köpa nytt. Har du noterat att det är samma med när man köper patroner till skrivare?
Nej.
Man använder den svarta.
Ja, just det. Ja.
Men den kommer ju ett paket med andra. För vem fan skriver ut röd text?
I gul text.
Ingen, eller gul. Det är helt värdelöst. Det är bara för att de vill ha våra pengar, Anna-Karin.
Ja, precis. Det är det. Så att här vill vi väl vädja till marknadskrafterna.
Ja.
Att vi kommer att köpa Vi kommer gynna sminkköp, göra stödköp på olika sätt och vis. Men försök att inte bara göra de här totala paletterna så att man sitter kvar med en massa torkad ögonskugga som man aldrig kommer att använda.
Som är helt obrukbar. Och tänk nu också på miljön i detta. För det är en massa onödig ögonskugga som vi bara kommer att slänga.
Mm, precis. Lite klimatmedvetenhet där.
Klimatmedvetenhet när det gäller ögonskugga. Och sluta reta på dialekter. Gilla dialekterna. Mm.
De är klimatsmarta.
Ja, dialekter är mycket klimatsmarta. Jag vet inte riktigt hur. Men om du säger det. Ja. För det är också en sak som står i den här flashback-tråden. Att vi är lite för överens.
Jaså? Jaha, ja, ja. Nej, men då får vi se om vi kan skapa någon spänning idag då.
Ja, vi får se om vi kan hitta något vi kan bli oense om.
Nu snarkar han när det inte klockar.
Vi ska prata om klass idag.
Det ska vi ha.
Har du klass? Stil har du?
Om jag har klass. Alltså klass är ju ett intressant begrepp. Det är svårt att definiera klass. Alltså man kan ju tänka på klass på flera olika sätt. Man kan säga det som ett sociologiskt begrepp. Man kan säga det som ett ekonomiskt begrepp. Man kan tänka i termer av värderingar och så vidare. Mm. Jag vet inte om jag har klass. Alltså jag har ju gjort precis som jag tror du också har gjort någon form av klassresa. Så jag har ju lämnat en klass och inträtt i en annan. Mm. Och då har man ju möjlighet att reflektera kring. Jag tror att det finns ju en del människor, kanske framförallt i Sverige, som har ett behov av att påstå att det inte finns klasser längre. Mm, mm. Och det är ju ofta de som tillhör den breda medelklassen.
Ja, precis.
Därför den breda medelklassen är så bred och så stor. De är det som Centerpartiet vill vara, den breda mitten så att säga. Så att de kan inte riktigt...
De
tränger ut alla andra och de ser inte riktigt andra. Nej. För att de är så många. Men nog finns det klass...
Jag tänker också att den här breda medelklassen som hävdar att klass inte finns, klass är inte relevant eller inte är en faktor för hur man, vem man är eller vem man blir. Mm. Det är väl den här, det är precis som du säger, den breda mitten som inte har blivit varse skillnader utan de har haft tillgång till båda poler på något sätt.
Precis.
Och det som inte heller känt sig begränsade i de val de har gjort eller känt att de överskrider ett eller annat tabu eller går in i en annan, får andra tillhörigheter, utan allting har legat öppet. Mm. Och har man den typen av bakgrund som både du och jag har så gör man ju bara det genom att man börjar studera vid universitetet eller att man väljer att läsa humanistisk linje som jag gjorde på gymnasiet.
Mm. Istället för att läsa till undersköterska.
Ja, ja, alltså det innebär att man på något sätt träder in i sammanhang värdar möjligheter också som skiljer sig från det man kommer ifrån.
Exakt, och då ser man ju, den nya kontexten så att säga. Men om man alltid har befunnit sig i den kontexten och man inte lämnar sitt sammanhang utan bara fortsätter samma sammanhang, då tror inte jag att man noterar vad det finns för någonting som särskiljer det här sammanhanget från andra sammanhang. Mm. Jag kommer ihåg när jag första gången liksom förstod det här med klasskillnader eller att människor lever under väldigt olika villkor, därför att så är det ju när man är barn och ja, det är väl fortfarande så att jag menar, samhället är ju segregerat på många sätt och det var ju det ännu mer när vi var barn, för att idag har vi ett skolval som gör att man kan faktiskt välja att ha sitt barn i en skola i ett annat område än det man bor. Mm. Men i allmänhet så är det ändå så att rent geografiskt så man bor på en plats, man går i skola på samma plats, man träffar de människor, andra barn som är barn till föräldrar som ungefär samma ekonomi som de egna för att de har haft råd att skaffa en bostad där och så vidare. Så då ser man kanske inte att det finns skillnader. Men när jag var väl 9-10 år, jag började rida när jag var ganska liten och jag red en massa liksom besvärliga hästar för att det var dyrt med ridlektioner. Mm. Så mina föräldrar hade inte råd att de hade absolut inte råd att köpa en egen häst till mig. Och ridlektioner fick jag i perioder. Men sen var jag ganska duktig ganska tidigt. Så därför fick jag rida andras hästar som ofta var rätt så besvärliga. Och då så fick jag i uppdrag att en hel dag i helande regn bistå vid en hopptävling som Skabersjö ryttarförening hade. Så jag stod då mitt ute i paddocken och lyfte upp fallna bommar, alltså när någon rev då. Och sen som tack för detta, för vi var ju liksom en flock små flickor då, liksom hästtjejer som gjorde detta. Som tack för detta så blev vi sen förplägnade med någon slags rätt så ruskig skinksallad i papperstallrikar på Borgården då utanför Skabersjö slott. Ja. Och det var väldigt tjusigt. Vi blev ju inte insläppta i slottet naturligtvis. Vi fick stå där ute och äta den här skinksalladen. Och då kom det en tös i min egen ålder som frågade om jag ville se hennes häst. Mm. Och det ville jag ju såklart. Så att hon tog med mig in i stallet. Det var ett fantastiskt sådant gammalt stenstall där hon visade sin häst. Så frågade hon mig vad min häst hette. Så sa jag, har ingen häst.
Nej.
Och så sa hon, men varför har du inte det? Vill du inte ha en häst? Så sa jag, jo, jag skulle gärna vilja ha en häst. Så sa hon, men säg till din pappa och köp en.
Ja, just det.
Mm. Och då förstod jag att den här flickan var ju dotter till släkten som ägde det här slottet. Alltså någon i släkten Tott var det antagligen. Och för mig blev det en sån, därför henne var detta så självklart att vill man ha en häst så säger man till pappa och köper han en häst.
Ja.
Och för mig var detta, att få en häst var ju för mig lika ouppnåeligt som att åka till rymden. Alltså
ja,
det
precis.
Var någonting som aldrig skulle hända.
Nej, nej.
Och det, tyckte, det gjorde mycket starkt intryck på mig. Jag förstod någonting om klassamhället då som jag inte hade förstått innan.
Nej. Nej men exakt, och det där är ju, det är ju så märkligt för att det är ju i ens uppväxt och där, där man så att säga tillbringar sina då formativa åren, där är det ju väldigt mycket i det som man, alltså, som man först bara tar för givet och som man inte reflekterar.
Nej.
Men plötsligt så kommer det i någon annan slags blixtbelysning och så ser man skillnader eller man kan kalla det orättvisor, i alla fall ojämlikheter i det. Som man inte liksom, till fullo greppat innan. Och där, jag menar, där jag kommer ifrån är det ju väldigt mycket lantbruk. Olika stora och varierande storlek. Mm. Mina föräldrar hade ett litet jordbruk som de drev. Men där kontrasten mellan det och mina klasskamrater, några av dem som hade nästintill godsliknande hus. Mm. Alltså jag tror att om du skulle se det så skulle du tänka att det var såg ut som ett slott eller något liknande. Va?
Men det var inte så du bodde?
Nej, jag bodde inte så.
Du bodde inte i ett slott?
Nej.
Annars känner jag att om någon passar ett slott så är det du och jag. Som vi har några hugade ensamstående. Ja, men som slottsägare här som vill ha en dekorativ värdinna.
Ja.
Ring mig.
Ja, men det, exakt. Vi tar gladligen emot dig och vi ska dekorera dem. Slotten på det bästa sätt.
Ja, men det gör vi. Vi kan assistera som värdinnor på olika jaktmiddagar. Alltså. Mycket, mycket
absolut.
Trevligt.
Ja. Men det som var min poäng var att jag såg aldrig de här skillnaderna i byggnaderna var aldrig slående för mig, trots att de borde ha varit det. Men däremot, när jag sen började skolan i stan, i högstadiet.
Helsingborg, stan.
Mina klasskamrater då, fick nya klasskamrater, bodde i Ramlösa, i radhus och inte så särskilt Jean Gabelt överhuvudtaget. Men när jag kom dit och tillbringade helger och lekte och så, då var deras pappor var alltid hemma. På helgen.
Ja.
Alltså de var lediga då.
Ja, de fanns där.
Men min pappa jobbade
alltid.
Och alltid med olika slags jobb. Det var så det var. Det var tvunget att ha det på det sättet för att allt skulle gå runt och sådär. Så att för mig var det en sån chock att se. Därför att, och jag vet att jag frågade någon av mina kamrater bara, vad ska inte din pappa göra någonting? Ska han bara gå här och dra?
Ska han bara gå och skrota?
Ja, varför är han hemma hela tiden?
Är något fel på honom?
Så det var en klassskillnad för mig.
Ja,
det var en skillnad i livsstil som också griper över klass i viss mån i alla fall. Det handlar ju om en annan slags medelklass, även om jag också kommer medelklassen.
Ja, precis. För jag menar, jag tänker, det som din pappa har gemensamt med till exempel godsägare som vi nu har fikat efter här lite, det är ju att de arbetar också väldigt, väldigt mycket.
Ja, där min pappa arbetar inte i fabrik också. Ja. Han är dubbeljobbade. Ja.
Mm. Men jag menar, är man godsägare så ser man inte riktigt skillnad på en måndag och en söndag. Därför saker måste göras ändå.
Djuren måste ha maten då.
Och jag menar, det är ju i sig fördelen att man bestämmer över sin egen tid. Ja, djuren ska ha mat och marken ska brukas. Man har väl en massa människor som hjälper till med det. Men trots att man jobbar väldigt mycket så är man ju ändå herre över sin tid.
Mm.
Och det tycker jag är intressant, för det tycker jag också. Jag bestämde mig för att utbilda mig när jag hade arbetat ett år som vårdbiträde på Värnhems sjukhus. Det var mitt första jobb efter gymnasiet. Därför jag stod inte ut med att jobba på schema.
Nej, du kände dig blev fjättrad,
ja, alltså
fången.
Det var ju, alltså när man jobbar inom vården på det sätt som jag gjorde så jobbar man ju pass mellan 7 och 16 eller mellan 12 och 20. Och sen på helgerna så har man sådana delade pass. Man börjar 7 och jobbar till 20 på kvällen, så har man en längre paus mitt på dagen.
Det
då.
Måste vara hemskt. Det är det man talar
hemskt.
Om idag som också verkligen vidrigt.
För de timmarna man har då, om det var 2,5 timme ledigt mitt på dagen, då går man ju bara och lägger sig personal runt på en soffa och sover. Så hela helgen är ju förstörd. Och jag kände det så intensivt att jag vill inte ha det så här resten av livet. Jag vill utbilda mig, jag vill göra något annat. Därför att jag kommer att bli söndersliten fysiskt och jag kommer inte klara det mentalt. Och liksom det var en tvångströja det här.
Mm.
Och det tänker jag, om man ska tala om klasskillnader, så tror jag att just den här saken, att vara herre över sin egen tid, att faktiskt ha makt över sin egen tid, det tror jag är oerhört viktigt.
Ja.
Och någonting som utmärker arbetarklassen. Mm. Jag menar om man jobbar skift på fabrik eller om man jobbar i vården och ja, så precis. Vidare. Där är det någon annan som bestämmer. Jag har haft många sådana här jobb. Jag har jobbat som städerska på ett lager länge och då stämplade man ju in och
ja,
ut.
Precis.
Och just varje den där kontrollmekanismen. Ja. Mm.
Men, och det är väl det, om man går till liksom klassbegreppets liksom akademiska och historiska hemvist i den marxistiska analysen, så är det ju också där, det är den analysen tar sin utgångspunkt i arbetare vars arbetstid är så att säga tagen, tas i bruk av precis. Någon annan.
Ja.
Och de blir en resurs för någon annan att tjäna pengar på. Och i den bilden så ser man då också det som att därför är denna människa inte längre fri.
Ja, och det är där också det som man kallar alienation inträder. Mm. Därför man blir på något vis också förfrämligad inför det man gör, därför det man gör är så mekaniserat och det är någon annan som bestämmer över det.
Men, och det ligger ju naturligtvis någonting i detta, samtidigt som jag kan tycka att den liksom, när den marxistiska analysen blir dum, det är ju när den inte tillmäter en individ som befinner sig i det arbetssätt som du just beskrev. Den individen tillmäts ingen egen handlingskraft eller självreflektion eller kritisk reflektion kontra då arbetet eller sin egen situation. Och att om du upplever nöjdhet, till skillnad från vad du gjorde där, men vi låter oss tänka att någon faktiskt trivs i detta, tycker om det, känner glädje i arbetet och känner att man kommer till sin rätt. Den glädjen är då inte sann.
Utan nej, då den är tar ett man uttryck ifrån för, individen den glädjen.
Den är ett uttryck för det falska medvetandet i den här analysen. Ja. Och jag förstår resonemanget, men jag köper inte det fullt ut. Hur tänker du om det?
Nej, men jag är faktiskt enig med det. Det är synd att vi inte hittar någon konflikt. Men jag tänker också att för mig är mitt arbete en väldigt stor del av min identitet. Och det har varit väldigt tydligt för mig under några år när jag var tvungen att byta yrkeskarriär av en massa olika skäl. Därför jag kunde inte längre försörja mig som författare och som akademiker. Och det har varit väldigt svårt för mig, för att mitt arbete har också varit mitt fritidsintresse. Mm. Det har varit jag. Jag är författare. Jag är teologidoktor. Plötsligt så kan jag inte utöva mitt författarskap längre. Så det har famlat väldigt mycket. Men jag tänker på mina kvinnliga släktingar generationer bakåt som har arbetat mycket som undersköterskor och så vidare. Och de har ju haft en yrkesstolthet. Men det har inte varit den överskuggande identiteten. Utan då har de haft ganska liksom en rik fritid.
Ja,
där de har odlat sina trädgårdar eller varit väldigt duktiga på baka eller sysslat med hund. Alltså haft en hobby eller ett fritidsintresse som varit väldigt viktigt, som kanske varit den primära identiteten snarare än att yrket är det. Ja. Och det tror jag också handlar om klass på olika sätt. Att ju högre utbildning du har, desto viktigare blir din yrkesidentitet.
Du låter det definiera dig.
Ja, precis. Du definierar dig då som professor eller läkare. Ja. Eller författare eller vad man nu är. Mm. Så det är väl också det som är en brist i den marxistiska klassanalysen. Att det behöver ju inte vara så att en individ identifierar sig med sitt arbete. Det kan också vara så att en individ ser sitt arbete som ett nödvändigt ont som ska utföras för att man ska kunna betala sina räkningar och göra det som man verkligen brinner för. Mm. Det vill säga måla akvareller, orientera eller föda upp hundar eller vad det kan vara.
Ja. För i den här analysen så ligger ju också att du fråntas, som man tänker sig den här maktpyramiden, där det är några få i toppen och sen så de breda lagren som bär upp hela pyramiden, men som så att säga inte får något gott av det. Mm. Den bygger ju på också att du har ingen makt eller du har ingen så att säga frihet i det. Det finns ingen vilja, ingen viljekraft i det. Och jag är med dig där att jag köper inte det helt i heller. Jag tycker också att beskrivningen av livet och samhället på det sättet, även om det här med att det finns maktskillnader stämmer, den är så fattig på något sätt. Jag tycker att den liksom den skär bort så mycket av andra aspekter av livet som kan komma att påverka vad man är eller vem man blir.
Ja, men precis. Alltså, det finns ju ett ensidigt fokus här på yrket och yrkesrollens betydelse för individens identitet som jag inte tror är sann helt enkelt. Den blir för enkel och för banal i någon mening. Och det passiviserar ju också individen. För människor kan ju faktiskt också välja att lämna sin klass. Alltså man kan arbeta på olika sätt för att uppnå något annat. Ja. Och det finns inte med här i den analysen. Utan det är
du är alltid fast. Du
ja, men
fast.
Det är som ett kastsystem. Ja. Att du föds in i det här och sen kan du inte göra något åt det.
Nej.
Och det vet vi ju alla att det är ju inte sant.
Nej.
Särskilt inte i ett land som Sverige där det faktiskt är gratis att utbilda sig. Här kan alla låna pengar från CSN, visserligen till en helt orimlig ränta. Men ändå, alltså, man kan ju göra det och utbilda sig.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Men det jag tänker på är hur, nu har vi lagt ut lite tid på att liksom, fundera kring våra egna klasstillhörigheter och var vi kommer ur och så. Men jag kan tycka att det finns, man kan gå över en gräns när man plötsligt börjar använda sig av den här klassberättelsen eller klasstillhörigheten.
Yeah.
När man egentligen har lämnat det så är det ändå fortfarande som man låter det bli en så väsentlig pusselbit i vem man är och vad man då tillåter sig att åberopa för referenspunkter eller för kontaktytor. Jag kan ta till exempel exemplet Jan Gio.
Ja, som han är ett mycket tydligt exempel på detta.
Ständigt refererar vilken klass han springer ur och gör en poäng av att även om han springer ur överklassen och allt det han fick därigenom och problemen kopplat till det så är han då politiskt och ideologiskt hemmahörande i en annan klass. Carl-Johan De Geer är ett annat exempel på detta där klassursprunget är och motståndet mot då den överklass han föddes in i har varit så att säga motorn och drivkraften i en stor del av den konstnärliga gärningen.
Om jag får lov att säga, jag tycker det är ganska löjligt fadersuppror. Så jag känner att när man är i den åldern så borde man ha lämnat det bakom sig.
Ja, för detta är ju herrar i närmare 80-årsåldern vi talar om
men
nu.
De kan inte släppa det. Nej. Sen finns det ju andra exempel, fast på Mosan, som Åsa Linderborg då, som trots att hon nu bor i någon rätt så stor lägenhet på Södermalm och av allt att döma har det gått ställt. Liksom, det var något hemmahusreportage hos henne, jag tror det var i DN, i samband med att hon släppte den här boken om MeToo-rörelsen. Mm. Där man ser att hon har dyr konst på väggarna och det är designermöbler och så vidare. Att hon hela tiden ska kokettera med sitt arbetarklassutsprung. Mm. Det är ju löjligt.
Jo, och, alltså, och om man då lånar det här marxistiska begreppet det falska medvetandet, så tycker jag att detta är ett uttryck för ett falskt medvetande.
Mycket bra. Det är ett falskt medvetande att tro, att liksom inte släppa sitt klassutsprung på det sättet. Mm. Det jag upplever, det är väl snarare någon slags, alltså främlingskap, därför jag är inte arbetarklass längre, jag har lämnat det. Och nu så rent, vad ska man säga, liksom ekonomiskt och värderingsmässigt, för jag tycker värderingar är en ganska intressant aspekt i hela klasstillhörigheten också, vad man värderar i livet och på vilket sätt och så vidare. Där är jag ju någon slags övre medelklass, någon slags bildad medelklass kanske. Men jag hör ju egentligen inte hemma någonstans.
Nej.
Och på det sättet är ju en klassresenär alltid främmande. En klassresenär är ju alltid iakttagare på något sätt. Därför man hör inte fullt ut hemma någonstans.
Nej.
Men det gör ju att man blir ju, det är en väldigt god egenskap hos en författare. Därför att man blir ju väldigt bra att iaktta hur andra människor beter sig. Och man blir bra att se koder och så vidare. För det är ju det som Pierre Bourdieu kallar för symboliskt kapital. I olika klasser, i olika sociala sammanhang så finns ju olika, vad ska vi säga, åtbörd och gester, attiraljer, artefakter. Och så vidare som ger status. Så det skiljer sig ju åt från var man befinner sig rent socialt.
Ja, precis. Men det är, jag kan tänka också att det, ibland undrar jag om det är någon sån typisk svensk fixering. Att vi är mer fixerade, trots att vi har haft alltså en historia av att vara historiskt skickliga i att utjämna klassklyftor och möjliggöra klassresor för människor. Så är detta någonting som lever så stadigt i den svenska debatten och i offentliga personers berättelser om sig själva. Och det finns ju en sån här debatt mellan Göran Persson och Carl Bildt. Jag tror det var i slutet på 90-talet. När Carl
Berätta
Bildt
inte för mig om klassamhället.
Nej, för jag har känt det.
Ja.
Jag hatar det, säger Göran Persson. Och Carl Bildt blir ju så att säga till intet gjord i det. Därför att de allra flesta visste då och vet fortfarande att Carl Bildt kommer inte ifrån arbetarklassen. Nej. Och han företräder Moderaterna, Högerpartiet.
Ja,
och då får han detta slängt i facet av Göran Persson. Och det är ju en sån liksom valvinnare skulle jag säga.
Ja, men det är ju ett sätt. Göran Persson tar ju makt av situationen. Och detta är så intressant för det pekar på ett annat fenomen som är väldigt tydligt och starkt i den svenska offentligheten. Att vi gillar offer.
Mm.
Jag menar, där står Göran Persson på en mycket hög position i samhället och han är också en oerhört kraftfull person som är bra på att debattera och att inta en scen, så att säga.
Ja,
men ändå så konstruerar han sig själv som svag och i underläge gentemot Carl Bildt som står där som någon sparris, helt blek liksom och tafatt.
Ja, det var ju Göran Persson som var statsminister.
Ja, precis. Det var Göran och ändå så blir Carl Bildt skurken.
Ja.
Och Göran Persson hjälten. Så det är ju oerhört retoriskt skickligt. Men det är ju det också just eftersom det liksom det landar väl i det svenska klimatet.
Mm.
Jag tänker på menar Storbritannien som har en minister som kan liksom citera på latin. Alltså det skulle vara ett självmord för en svensk politiker att köra med ett latinskt citat. Mm. Därför då gör man sig märkvärdig.
Ja, just det.
Och det är ändå, menar då är vi inne på typ liksom jantelagen som man brukar
hänföra. Ja, men också, tangerar vi inte det? Eller det du berör är ju också ur arbetarrörelsens ursprungliga bildningssträvan och hur folkrörelserna länge arbetade för att faktiskt höja bildningsnivån. Mm. Därför att med bildning så skulle du också kunna bli kraftfullare i din revolt mot klassamhället och bemyndiga dig själv på olika sätt. Där har ju, menar jag i alla fall, arbetarrörelsen och Socialdemokraterna tappat väldigt mycket av det. Och istället har man vänt sig mot att det som är bildning, det är också borgerligt. Och inte ska vi eftersträva det.
Ja, och samtidigt så har ju borgerligheten också tappat greppet om bildning. Det finns ju ingen idag i Sverige som egentligen för bildningens tal.
Nej.
Därför jag kan inte påstå att borgerligheten är särskilt bildad. Jag tycker liksom borgerligheten, när vi talar om Moderaterna, ofta är ganska vulgära.
Ja.
Mm. Jag menar, det är väl ingen som kan... Jo, jag gillar, vad heter vår talman? Andreas...
Norlén.
Ja, precis. Ja. Mm. Han har ju faktiskt citerat, reciterat långa poem ibland i talarstilen och så vidare.
Mm.
Så
nej, han känns som en läsande människa.
Ja, men han känns som en bildad person. Då har vi ett lysande undantag. Mm. Annars är det mycket vulgärt, tycker jag. Och det betraktas som lite snorkigt och snobbigt att hänvisa för mycket till poeter eller... historiska gestalter eller gud förbjuder citera något på latin och så vidare. Men det funkar inte riktigt.
Nej, men det där vill jag vill ju härleda det här då, kritiken mot att arbetarrörelsen liksom tappade bort den delen. Mm. Jag ser ju mycket, jag gillar att racka ner på 68-rörelsen.
För ja,
jag
tycker det kan att vi göra. Det är vi också överens om.
Ja, nej, men om man skärskådar man den så bestod ju den i hög grad av ett gäng överklass ynglingar faktiskt.
Absolut.
Som var drivande i det och som, menar jag, inte kunde hantera sitt faders- eller föräldrauppror på annat vis än att trycka in sig i föreställningen om arbetarskjortor och racka ner då på den omstöpningsprocess av den högre utbildningen som de tyckte liksom inte gav dem den friheten de ville ha. Alltså, så det var ju liksom en Excel-version av föräldrauppror.
Ja, men också det där irriterar mig faktiskt jävligt mycket. För det där är ju så typ, alltså människor som då alltså kommer från en högre klass och som har en akademisk utbildning som ska liera sig med arbetarklassen. Men de lierar sig ju aldrig på riktigt, är det att de faktiskt ger representant för arbetarklassen samma utrymme, nej, rent retoriskt eller ideologiskt. Därför att de kommer som någon jävla frälsare.
Ja, precis.
Som någon slags marxistiska Jesusgestalter.
De har, fjällen har fallit för deras
precis,
ögon.
Och då ska de berätta att så här ska ni göra för att bli befriade. Mm. Men de tilltror inte arbetarklassen förmågan eller makten att själv befria sig. Nej. Utan de ska komma och berätta hur det här ska gå till. Och det tycker jag är så intressant idag, för att idag har vi ju etnifierade klasser kan man väl säga. Och då fungerar inte det angreppssättet riktigt. Det kan inte komma sådana här liksom... En etnisk svensk medelklassakademiker kan inte åka ut till Rinkeby eller Rosengård och samla massorna.
Nej.
Utan det blir ju totala kollisioner. Mm. Och där tror jag faktiskt att vänstern är väldigt vilse idag. Mm. De kör ju det här identitetspolitiska. Men om de själva inte har någon liksom spännande identitet att hänföra till så är de helt värdelösa.
Nej, precis. Och det som sker där är ju också någon konstig essentialisering av attribut, omständigheter som är opåverkbara. Mm. Då. Alltså där klasstillhörigheten, den är ju påverkbar. Den kan vi liksom, där kan vi häva oss ur eller vi kan falla tillbaka eller vi kan göra alla möjliga saker med den. Givet att
men
vi
den
har...
är ju inte, den är inte medfödd.
Den är inte medfödd,
den
nej.
Den är inte oföränderlig som... blir man ju rädd, man kan ju inte säga att kön är oföränderlig. Nej. Men det förstår jag
ja,
menar.
Precis. Men det du beskriver är ju att man istället man hamnar i ett läge där man tror att den som ska tala för mig måste också se ut på samma vis som jag. Den måste också dela de attributen eller de opåverkbara omständigheter som jag har med mig.
Jag tycker det är alldeles för få blonda kvinnor... i 50-årsåldern i den svenska offentligheten.
Ja.
De måste tala för mig. Ingen annan kan göra det. Jag sitter två. Vi talar för alla er blonda kvinnor. Plus 40, typ. Vi kan ta brett mellan 40 och 60. Där känner vi oss hemma. Ja. Nej, men det är ju ett väldigt banalt sätt att se på identitet och på värderingar.
Mm.
Därför jag tror inte att värderingarna sitter i varken hudfärgen eller åldern eller klasstillhörigheten.
Nej.
Även om, alltså, det som jag tycker är intressant med Alltså arbetarklassen är ju på många sätt väldigt konservativ. Mm. När man ser till värderingar kring könsroller, familjens betydelse, sexualitet och så vidare. Att de här stora värderingsförändringarna sker ju först i medelklassen. Hur man ser på samkönade äktenskap eller vad det nu kan vara. Och sen sipprar det ner till arbetarklassen som håller emot lite längre på något vis. Och det har de ju gemensamt med överklassen.
Ja,
därför överklassen har ju utåt sett en mycket konservativ framtoning. Men när man ser bakom kulisserna så kan de ju göra som de vill. Det är bara ingen märker. Så det är ju skitsamma. Men i arbetarklassen är det väldigt viktigt. Där finns ju faktiskt någon slags parallell till det vi kallar hedersetik. Att arbetarklassen har ju fortfarande en idé om att det är viktigt med någon slags heder i den meningen att man inte bryter för mycket mot givna normer och så vidare, tänker jag.
Nej, precis. Och där det kanske också finns det finns ett förakt för svaghet. Alltså fysisk svaghet talar jag om då. Alltså man ska vara stark. Det är ju liksom någon slags i klassisk bemärkelse. Och där man också delvis ser ner på arbete som inte kräver den här fysiska styrkan, utan där det mesta sker då på ett sätt på det intellektuella planet.
Framförallt bland män. I arbetarklassen upplever att man kan se ner på män som arbetar hela dagen i klädd och skjorta vid ett skrivbord.
Ja.
Att det är inte riktiga karar.
Jag vet inte om du känner till det här ordet eller beskrivningen av att man kan vara förläst.
Jo.
Ja. För det är ju typ ett sätt att avfärda någon som huvudsakligen ägnar sig åt att studera eller läsa och fördjupa sig. Då blir den personen förläst.
Ja. Låt mig berätta om Pelle med radion.
Mm.
Jag är uppväxt en bit utanför Malmö i ett samhälle som heter Svedala. Där jag bodde några år innan jag flyttade tillbaka till Malmö. Där fanns en man som kallades Pelle med radion. Mm. En ganska kort, rund man som alltid var iklädd jeans och hängslor och ständigt hade med sig en radio. Och Pelle med radion, han lärde sig den här sjövädersrapporten, heter den så, utantill, och rabblade den. Och så frågade han alla unga flickor ifall vi hade trosor på oss.
Mm.
Har du trosor på dig eller på? Har du trosor under klänningen?
Svaret är ja.
Ja, då blev han besviken. Och man sa så, nej det har jag inte Pelle, då blev han väl till sig.
Ah.
Men hur som helst, Pelle med radion, han var ju inte helt psykiskt sund.
Nej.
Och om Pelle med radion så sa man i Svedla så, han åkte till Lund. Sen kom han tillbaka och hade blivit förläst.
Ja.
Mm. Så det jag växte upp med, det var en idé om att det är farligt att bedriva studier. Mm. Åk inte till Lund, för då kommer du bli som Pelle med radion och gå omkring och fråga folk, har du trosor på dig? Det var inställningen till högre utbildning när jag växte upp.
Ja,
att akta dig för tusan, för man blir galen av för mycket kunskap.
Det finns ju skäl att ifrågasätta den slutledningen där, så att säga, eller orsak och verkan.
Ja,
men det är mycket bra beskrivning precis av vad liksom det här att man avfärdar någon eller förklarar någons oförmåga genom att säga att du är... Frånvaron av styrka kommer av att man är förläst.
Förläst, ja, precis. Mm. Det är inget positivt att vara förläst.
Nej, precis.
Om man sätter i för mycket.
Av midjan så smal, så attrojal.
Jag skulle vilja prata lite om klassavund.
Ja.
Ja, jag upplevde det vid ett tillfälle. Du och jag var ute på en mycket trevlig middag på Teatergrillen.
Ja.
Tillsammans med några mycket trevliga vänner. Mm. Och en av de ytterst trevliga vännerna bjöd på detta kalas. Mm. Vilket
det var
mycket
flott.
Ja, det var mycket flott. Mm. Det var en dyr nota. Jag tittade ner på den kostade och glädde mig att det sen när jag låg ensam på mitt hotell om skulle sova. Men den här vännen, han har ett annat klassursprung än jag och du.
Mm.
Och då kan jag känna en så stark klass av honom. För när han pratar om sig själv och sitt liv så är det med en sån självklart att han har en sån oerhörd trygghet.
Mm.
Därför jag är alltid rädd för att... Alltså för mig så finns avgrunden bara några meter bort hela tiden. Och då talar jag om en ekonomisk avgrund. Därför det finns ingen bakom mig. Det finns ingen som kan låna ut 10 000 kronor till mig om jag skulle behöva det. Det finns ingen som säger, ja men jag kan betala din hyra. Alltså det har aldrig funnits.
Nej.
Medan han har växt upp då i ett sammanhang med pengar, med traditioner, med anor. Med ett sammanhang där han är självklar.
Mm.
Allting det jag är, då har jag fått kämpa mig till själv.
Mm.
Jag har inte fötts med någon titel eller med ett intressant efternamn. Utan jag har fått jobba mig upp till det jag var och sen togs ifrån på många sätt. Och nu försöker jag väl göra något annat. Men den klass av hund jag känner, det handlar om just den här tryggheten. Därför det har jag saknat i hela mitt liv. Alltså en ekonomisk trygghet.
Mm.
Och en ekonomisk trygghet är faktiskt grundförutsättning för att också känna en emotionell trygghet. För om du hela tiden oroar dig för om du kan betala dina räkningar eller inte. Om du ligger där på kvällen, nu för tiden handlar det ju mest typ så om momsen som ska in och så vidare. Jag ligger och tänker, okej, den fakturan, hinner den komma in och så vidare. Det skapar en sån oerhörd stress. Och att då kanske ha ett kapital som man har ärvt eller har föräldrar som har pengar som kan låna eller kanske till och med igen kan köpa en liten lägenhet, som nu min dotter precis börjat plugga, det är jättesvårt för studentlägenhet. Då har hon ju mer lyckligt låtade vänner vars föräldrar med självklarhet bara köper en liten lya.
Nej, men absolut.
Det skulle jag aldrig kunna göra.
Nej, men det avunden du beskriver, den kan man ju känna både i form av det ekonomiska då, tryggheten av att det ordnar sig liksom alltid, att det finns inte fallhöjden, är inte alls, den finns inte på det
sättet. Man hamnar aldrig hos kronofogden som jag gjorde, man behöver aldrig leva med löneutmärkning.
Nej, men, det handlar ju också om att de här startsträckorna, eller vad man, kullarna man måste så att säga komma, ta sig över, är inte alls lika så att säga branta överhuvudtaget. Det där man inte heller, när man, om man läser vidare, kanske inte behöver ådra sig studieskulder eller liknande.
Man får en helt annan start i livet. Om någon köper en liten lägenhet till dig i Lund och din studietid, sen kan du sälja den och ha ett kapital för att köpa nästa bostad och så vidare.
Men man skulle ju också kunna vända på det möjligen för att, vara liksom, för att argumentera mot här. Och där, vad du än gör i den, om du är i den positionen som du beskriver eller kommer ifrån det ursprunget, då vad du än gör så är det så att säga en axelryckning. Du märker inte ut dig så speciellt mycket. Det du gör eller det du lägger fram och det du presterar, det måste upp rätt högt på en hög nivå snabbt för att du då ska häva dig ur det.
Ja, men det är sant. Jag hade för många år sedan en relation med en man som kom från en mycket fin släkt där alla var oerhört framstående. Han valde att bli journalist, vilket inte betraktades som särskilt framstående. Och då berättade han för mig vid ett tillfälle. Han var väldigt fixerad vid sin pappa också på ett rätt olyckligt sätt, tyckte jag. Han fick aldrig sin pappas bekräftelse och det var väldigt viktigt för honom. Då berättade han och hans pappa hade sagt till honom vid ett tillfälle att i vår släkt så är vi antingen genier eller galna. Vi accepterar ingenting som är mediokert. Och det tyckte jag var så intressant. Ja. Därför han avfärdade som medioker. Det hade varit bättre om man
var utmärka sig,
det hade varit,
men du måste till
vara väldigt excentrisk och galen. Därför, det här med försörjning spelar inte så stor roll, för det fanns pengar. Men du ska inte vara medioker. Och det tycker jag är en intressant inställning också, om man jämför med både arbetarklassen och för all den medelklassen, att i arbetarklassen ska man absolut inte utmärka sig. Nej. Då ska man vara medioker. Den som gör sig till är lite suspekt, naturligtvis. Så jag menar, jag kan förstå att det finns en, att det kan vara ett ok också att födas med ett mycket fint efternamn, eller att säga att födas i en släkt där alla är läkare, har alltid varit läkare, eller vad det nu kan vara.
Ja, men det vi far efter är väl lite att det är alltid ett motstånd eller en utmaning att bryta emot något.
Så är det. Så är det.
Om det så är att du bryter emot familjetraditionen av att alla, du blir galen eller ett snill eller vad det nu var. Eller det är att du, alla jobbar inom vården eller alla jobbar med lantbruk eller vad det än är. Så att bryta på något vis kräver någon slags styrka. Eller att man har väldigt förstående föräldrar som inte så att säga gör det utspelet av det slag som du just beskrev. För det är inte så särskilt begåvat gjort egentligen.
Nej, det är inte så pedagogiskt.
Men det tangerar ju också någonting annat som inte riktigt kanske faller under klassdiskussionen, utan mer någon slags föräldradiskussion, där det finns en viss typ av föräldrar som alltid har ett mycket starkt behov av att förhäva sig eller framhäva sig i relation till sin avkomma. Alltså jag kan tycka att det naturliga är ju att man tar successivt steg tillbaka och sen handlar det om att barnet ska träda fram, barnet ska bli till som en egen individ och som en vuxen och ta plats i egen rätt så att säga. Men där det i osunda relationer kan finnas en kamp däremellan, där den äldre inte så att säga klarar av detta, att
inte
ta ett steg till.
Nej,
man vill inte, man vill fortfarande stå på tronen. Man vill vara den där som gjorde de stora stred i de stora slagen, eller gjorde de stora firade triumfer, vad det nu är inom vilket arbetsfält det än är.
Men det tänker jag också klassbundet, för arbetarklassen skulle aldrig resonera så. Jag tänker så, när jag tänker på det som jag skulle betrakta som arbetarklassens rotsynd eller arvsynd, så är det förbudet att drömma.
Mm.
Därför kommer du från arbetarklassen så har du inte stora drömmar. Och har du stora drömmar så gör du dig fånig.
Mm.
Du ska inte förhäva det. Du ska inte tro att du är någonting. Mm. Du ska inte drömma om någonting. Och det tycker jag är så intressant. För att, nej men jag växte väl upp med föreställningen att jag skulle bli undersköterska eller möjligtvis sjuksköterska. Ska det vara ändå lite att förhäva sig. För att det är ändå en 3-årig högskoleutbildning. Att jag skulle bli kvar ungefär där jag var uppväxt. Och att jag skulle gifta mig med någon som typ spelade fotboll i Svedala FF eller vad det hette.
Zlatan var det du skulle gifta dig med. För det hade du blivit rik.
Jag är alldeles så gammal. Ja, vad heter han från Helsingborg? Han är väldigt, jag tycker han är mycket het. Henke Larsson.
Henke Larsson, ja. Han hängde på fritidsgården när jag gick på högstadiet i Helsingborg.
Gud vad roligt. Ja. Jag skulle gärna gifta mig med Henke Larsson. Och sen även kunde han köpa ett slott där. Till mig.
Ja. Han skulle köpa ett slott. Yeah.
Ja, men tänk på det. Henke Larsson gör ett slott. Det låter som en match made in heaven. Men det blev inte jag, Henke Larsson. Men min man har ju faktiskt, han är brittisk lågadel.
Yeah.
Mm. Så det är ju lite fint ändå. Yeah. Det hjälper inte mig så mycket. Men hur som helst, liksom den här förbudet och oförmågan att drömma, den är så påtaglig för arbetarklass. Jag tänker på det. Jag har ju 3 barn och för dem har det varit självklart att de har funderat sig efter gymnasiet. Nej, men nu skulle man kunna åka utomlands ett år. Man skulle kunna läsa till jurist. Eller kanske ska man syssla med konst. Alltså, för dem har allting varit öppet. Mm. Och det är där jag känner att jag är inte kvar i min ursprungsklass. För det är ju jag som har fostrat dem i dessa värderingar. Och jag är väldigt glad av att jag har lyckats ge dem förmågan att dels drömma. Men också tron på sig själv, att jag klarar detta.
Yeah.
Därför oförmågan att drömma hänger ihop med ett mycket dåligt självförtroende. Med någon slags skam. Mm. Och den skammen präglar faktiskt mig väldigt mycket. Jag skäms ofta för mig själv. Jag känner mig ofta väldigt klumpig i sammanhang som är lite främmande för mig. Jag minns min första man, jag var bara strax över 20 när jag träffade honom. Hans pappa var operasångare.
Mm.
Jag hade aldrig varit på operan innan jag träffade honom. Att det var något som fina människor gjorde gick på operan. Och första gången jag var på operan med honom, för att han fick ju fribiljetter till föreställningen då, eftersom hans pappa sjöng där. Alltså det var inte spännande och roligt och festligt, utan det var plågsamt. För jag var så rädd för att jag skulle göra något fel. Jag var väldigt orolig för att jag var felklädd, att jag kanske skulle resa mig upp för tidigt eller för sent. Att jag
applåderade
på fel ställe och så vidare. Och så har det varit väldigt mycket för mig när jag ska... Alltså erövra nya sammanhang.
Men vet du vad jag kan tycka att det finns en självständighets- eller en frihetshandling i sådana sammanhang? Det är ju att man faktiskt också kan få lov att säga att jag tycker inte om opera. Jag gillar inte ballett. Jag vill inte äta fisk med fiskkniv. Fast jag vet var den ligger och hur den ser ut.
Kan du hantera bestick på rätt sätt?
Ja, men det vill jag nog mena att jag kan.
Jag kan inte det, jag har aldrig lärt mig det. Och detta är en sån konflikt mellan mig och min man som då har det här liksom lite mer fis från närmare ursprung. För honom är det väldigt viktigt.
Mm.
Och ju mer han tycker det är viktigt att jag ska hålla gaffeln rätt. Ja, desto
mer förgrovar du hur du håller
precis, dem. För jag kan inte, jag blir helt låst.
Ja.
Men han har i alla fall lärt min dotter hon ska hålla besticken. För att du kan inte skicka ut henne i livet med detta handikapp.
Nej, men jag brukar säga så här till mina barn när jag påpekar hur de ska hålla. Så brukar jag säga att jag vill ogärna att du gör bort dig när du blir bjuden på middag hos kungen och drottningen.
Nej, men det är så min man tänker också.
Ja, i det ligger ju då att jag utgår ifrån att det är helt möjligt att ni någon gång kommer att dinera tillsammans med dem.
Kungen.
Ja. Ja. Och då vore det väldigt olyckligt.
Du håller gaffeln klumpigt som Ann Heberlein. Min man brukar säga att du äter som en hamster. Han tycker att jag har små händer som liksom stoppar i mig. Så då blir jag alltid sur. Men det är bra för min vikt, för jag blir sur och går från bord. Så äter jag inte
mer.
Har det blivit en madam med skunk bak och fram.
Det som vi har pratat om här nu är ju föreställningar om klass, erfarenheter av klass och allt sånt. Och jag tycker det är så intressant, för om jag tittar på liksom hur man skildrar det i dramatik eller i fiktionen, klass. Och hur olika klasser samsas, för det är ju liksom någonting som finns i väldigt många olika tv-serier, i romaner och liknande, där jag kan tycka att man i det fiktiva ibland är faktiskt ligger närmare sanningen i att inte skildra det som att då arbetarklassen är fjättrad vid sitt, alltså ta Downton Abbey till exempel, som exempel, eller den gamla, den förlagan till Downton Abbey är ju mycket härskap och tjänstefolk. som televiserades på början av 70-talet, va?
Ja, det är en mycket gammal tv-serie. Ja.
Fantastisk tv-serie som är precis vad den heter som. Ja. Alltså den skildrar upstairs och downstairs. Men där manusförfattarna, berättarna, gör båda lägren rättvisa i. De gör de mänskliga. Både de som bor uppe, de flotta, har så att säga goda sidor, dåliga sidor, drömmar.
Ja, de är komplexa.
De är komplexa, ja. Precis. Och på något sätt så imponerar det på mig att fiktionen klarar av att ge människor de här olika lagren och nivåerna, drömmarna som vi annars när vi talar om det, när vi talar om oss själva så blir det att vi hårdrar det så himla mycket.
Ja, men precis, för att få fram en poäng på det gör man ju så. Det jag tycker är intressant, jag har faktiskt precis sett alla säsongerna av Downton Abbey, det var väl 6 säsonger.
Ja.
Och det som jag tyckte var intressant också, därför det här är en värld som är ganska främmande för mig, måste jag säga. Men jag tycker det är intressant att se också det ömsesidiga beroendet mellan de olika klasserna, mellan upstairs och downstairs. Att de är väldigt, väldigt intimt sammanflätade med varandra. Så det är inte de här täta skotten. Och det tänker jag är ganska, för jag har inte sett någon motsvarande skildring, en svensk skildring. Därför är svensk fiktion om liknande ting, så tycker jag ofta det finns just den här driften.
Det blir stereotyper.
Ja, precis. Det finns stereotyper och att man ska hålla det isär. Och så finns det ju också alldeles för ofta, tycker jag, i svensk fiktion ett behov av att porträttera överklassen som ondskefull eller grym eller illvillig.
Ja, eller att porträttera arbetarklassen som smutsig och liksom lite allmänt grisig och så. Och det provocerar mig faktiskt när jag ser det på det viset, därför att jag tycker att det är en sån vulgarisering av
absolut.
Det. Nej, men det är precis det du säger där med det ömsesidiga beroendet och att faktiskt, som i Downton Abbey och i Upstairs, Downstairs, eller i en av mina absoluta favoritserier i alla tider, Matador, den danska serien, som också har de här olika klasserna som dramaturgisk motor, där de som jobbar som pigor eller betjänter eller butlers eller vad nu än är, deras omsorg om de där uppe, den är genuin. De hatar inte. Det här klasshatet som vi annars håller på att lägga ut texten så mycket om, det ser man inte där. Utan deras arbete har en mening och omsorgen är äkta, inte spelad.
Ja, och den har ju funnits. Det är ju väldigt påtagligt idag, inte det. Men jag tänker på min mormor. Min mormor, hon flyttade från Svalöv till Malmö när hon, jag tror hon var 15 år någonting, för att jobba då i en familj som bodde vid Sankt Pauli kyrkogata, ganska nära där jag bor nu faktiskt. Jag tänker på mormor varje dag när jag går förbi där. Och det var ju en familj med pengar och en högre klass naturligtvis än min mormor, som kom då från en stor familj på landet och skickades iväg för att tjäna piga. Men de blev väldigt förtjusta i min mormor, och hon var jämngammal med dottern i familjen. Så när dottern i familjen skulle få börja studera då till just undersköterska, så bekostade de min mormors studier också.
Mm.
Så att hon fick göra det. Därför de tog sig an henne.
Ja.
Medan den bilden vi har, mycket är annars att man har exploaterat arbetarklassen och så vidare. Och det har ju naturligtvis funnits också.
Det har funnits också, det är vidrigt.
Att människor har slitit ont som pigor och drängar och så vidare. Men det finns ju andra exempel.
Eller att herren i huset tar sig rätten att bestiga pigan och så vidare. Och det förstör livet för henne. Mm. Det är ju också berättelser. Ja. Men de här andra liksom, som bryter med det, eller med just detta att arbetet kan ge glädje och att det kan ge mening även om det innebär att du tjänar någon annan.
Ja. Det är väldigt tydligt i Downton Abbey till exempel, där det är oerhört viktigt för, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad han heter nu, han gifte sig med Mrs. Hughes, som är Carson heter han. Carson, han har ju en oerhört yrkesstolthet som butler.
Mm.
Och allt det han gör, hans väldigt omsorgsfulla filtrering av vinet, putsandet av silvret, allt det här gör han för någon annan.
Yeah.
Men han gör detta med stor glädje och stolthet. Och det är så intressant också, för att när gränserna så småningom börjar luckras upp mellan klasserna, för det gör det ju mot slutet av säsong 5-6 någonting, då är han motståndare till detta.
Därför han förlorar sin roll. Ja. Han förlorar ju sin roll och sin kunskap.
Han vill inte vara, han lider inte av den klass av hund som jag precis talade om. Han vill inte vara någon annan än den han är.
Nej.
Och det tycker jag är intressant också, att faktiskt kunna vara väldigt nöjd med den situation man befinner sig i livet.
Mm.
Och att finna glädje i det. För där finns en stor yrkesstolthet. Ja.
Jo, exakt. Och det är väl det som var ute efter där, i det, att man, när man ofta, när man skildrar arbetarklass eller lantbruksfamiljer, så vill man ofta gärna drar fram det här smutsen så att säga, eller att det är för flackat, eller att det inte finns att det inte kan finnas en annan typ av förfining i det, alltså att man skiljer på vardag och helgdag, eller att det finns, att det också kan finnas ritualer eller traditioner, bara det att de sker inom en ramen för en annan logik än den vi ser på liksom härskapsgårdar och högre upp.
Men när det gäller här med smutsen sånt, för mig så är arbetarklassen snarare en klass som är oerhört noga med att det ska vara rent.
Ja, precis.
Det har jag växt upp med, hur viktigt det är att putsa fönstren ofta, att det ska inte finnas någonting som är framme. Det ska alltid
när man får gäster ska det vara i ordning.
Ja, det ska alltid vara lukta gott och vara rent och undanplockat. Mm. Att jag tycker nu att kvinnorna i min släkt har satt en oerhörd ära i detta. Och det var ju påtagligt för mig när jag flyttade från Genghis Khan i Lund, som är ett bostadsområde med mycket akademiker, och flyttade ut till landet då, på Österlen, och barn och började skolan i Gärsnäs. Och där bodde det ju framförallt småföretagare som hade hantverksyrken, alltså det var rörmokare och så vidare. Och kvinnorna jobbade mycket i vården eller jobbade kanske i snabbköpet eller någonting. Men de hade en oerhört stolthet i att ha ett rent hem.
Yeah.
Och att barnen var hela och rena och liksom till och med jeansen var strukna. Mm. Medan den här mer akademiska medieklassen som
det kom lite spontant. Allting är så spontant.
Var mina grannar i Lund. Yeah. Yeah. Där kunde ibland vara, för att jag har alltid mycket rent och prydligt hemma, det har jag med mig hemma, för så jag kunde bli helt chockad ibland när jag kom hem, så någon docent i sociologi eller något som bara liksom luktar kattkiss överallt och grejer
och
framme
och sådär.
Men det finns ett koketterande i det också, att vi bryr oss inte om de här ytliga sakerna.
Det är inte så viktigt, man kan bara slå sig ner ibland all röra och sitta där och dricka ett glas vin och äta någonting snabbt och lätt. Och det har förvånat mig oerhört mycket också när man då har blivit hembjuden och man tänker att det här blir säkert fint och sådär. Och det man vet att det, liksom, det är människor med
resurser
och med akademiska yrken och så vidare. Men det visar sig då att det är liksom en väldigt påtaglig vardag man träder in i. Och det är inte, det finns ingen duk, det är inte liksom fixat eller i ordningsställt.
Det är mer som
det är inte
känner
dammsuget.
Att, oj, kom jag fel då? Eller?
Ja, och där tror jag att det här med att man putsar ytan, man gör i ordning, man anstränger sig och man gör så gott man kan utifrån de resurser man har, är någonting som, det är liksom en styrka egentligen i det, och ett signum för de klasser vi talar om och springer ur.
Jag tycker att det är en dygd. Jag tycker det är, alltså man känner sig inte välkommen om folk inte har ansträngt sig överhuvudtaget.
Nej, nej.
Jag tycker inte att det känns spontant och mysigt och familjärt. Jag tycker snarare det känns som, oj, jag ser att du sitter upp, jag stör nog, då känner jag mig att jag vill gå igen.
Jag tycker att faktiskt vi ska avrunda detta med en uppmaning till den akademiska klassen.
Ja, skärp,
att skärpa er. Ja. Och håll stilen
håll
när ni
stilen.
Bjuder hem folk.
Se till att städa lite och bjud på något ordentligt.
Ja.
Inte något liksom...
inget havs.
Nej, inget havs. Det ska vara fint. Det behöver inte vara dyrt. Men det kan vara, man kan göra en mycket välgjord crème vichyssoise, en potatispålökssoppa och bakat bröd. Det kostar inte mycket, men det känns liksom omtänksamt och det är gott.
Och då kommer vi gärna. Och,
fast vi kommer ännu hellre till ett slott. Detta är ett medskick. Bjud oss gärna. Ja,
vi
säger
det
så. Ja. Vi hörs, vi ses ju inte tyvärr, men vi hörs nästa söndag.
Ja. Ja. Hej då!
Hej då!
Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?